Varmt välkomna till Placera-podden. Jag sitter här med Per Ståhl.
Hej.
Mitt emot. Och Elinor Bäckert.
Hej.
Och Fredrik von Schantz.
Hej.
Och själv heter jag Karl Lantz. Ja, vad ska vi prata om idag då?
Men jag tänker så här, för en Ferrari-bil då, bara som exempel, den lever extremt länge. Det är extremt hållbart sparande egentligen. För den tillverkas i princip, ja men man skrotar den aldrig.
Det låter väldigt hållbart.
Nej, men du skrotar den aldrig. I princip. Den lever, du underhåller. Det är liksom, men om hållbarhet är någon form av att inte köpa släng.
Men det är lite som ett smycke kan man säga.
Ja.
Det används nästan inte. Eller det används.
Men ändå
det slits inte riktigt. Och det
kanske lika mycket en investering.
Är det ditt främsta spartips? Köp en Ferrari?
Nej, ja, det har varit en jättebra investering faktiskt. Det har varit sjukt. Problemet är ju förvaring och sånt där. Om man är vanlig...
Försäkring måste vara dyrt.
Ja, men försäkring är dyrt och den måste ändå servas. Det vet ju du måste ju ändå göra vissa oljebyten även om du inte kör särskilt mycket. Och sen måste du ha någon hygglig förvaring. Kanske inte ska stå.
Det är ju inte bara extrema, om vi håller, nu ska vi inte, det här är ingen bilpodd, men det är ju även för bilar som liksom, typ i min, de som är i min ålder mellan 30 och 40 börjar drömma om saker de kunde köpa när de var 18. Mm. Och i och med att de har tillgång till massa kapital och gratis pengar med minusränta så kan man köpa gamla, inte vet jag, gamla rostiga Volvos för liksom helt absurda pengar.
Och få bättre avkastningen på sparkontot.
Ah, kanske inte just på Volvo, men man trissar i alla fall upp tillgångspriser på ett sätt som är helt sjukt.
Nu ska vi prata miljö tycker jag. Vi har ju pratat mycket miljö och hållbarhet. Eller lite i alla fall har vi pratat, tycker jag. Jag har fastnat lite...
Hur gör man konkret då? När du ska investera i hållbart...
Alltså jag gillar ju en sak, jag gillar ju att investera, de som investerar i förbättrare. Alltså den typen av företag som har tjänster eller produkter som gör miljön renare på sikt. Eller som gör att vi kan nå de här klimatmålen som FN har 2030 och sånt. Som jag är ju extremt optimist, det vet ni ju, på det mesta. Men när det gäller miljön känner jag att fan, det här kommer inte bli något bra liksom.
Nej.
Det är orealistiskt. Jag gör för lite också.
Ja, men det är ju ingen som gör någonting om man är riktigt krass. Alltså väldigt många som gärna skulle vilja göra någonting. Men det är ju ingen jag känner som har förändrat sina vanor i någon utsträckning så att det skulle spela någon roll.
Alltså jag skulle säga så här, det är många som gör något också som kanske tycker att de gör någonting. Som till exempel att köpa en Tesla liksom. Man gör ju någonting så att säga då, men det kanske inte är...
Men det är inte för miljön, det är för egot.
Ja, men det är ändå den är relativt ren när man kör den då.
Ja, om lokalt, absolut.
Om elen är bra, så att säga. Bra tillverkare.
Men jag tror en stor bov i den branschen som vi kanske kommer ändå återkomma till här, alltså finansbranschen, det är ju, ja men det, just det här att det har blivit en sån hype och så ska alla göra samma sak samtidigt och ingen vet egentligen varför man gör det eller hur man ska göra det. Och nu har vi hamnat i en situation där det är ganska mycket märkningar som man kanske kan ifrågasätta. Mm. Och man ska liksom göra ditten och datten och det här och det här. Som en vanlig investerare så tror jag att det är svårt att veta vad som är bra och vad som är dåligt och vad som egentligen gör någon skillnad. Även för en insatta är det svårt att veta. Hur tänker du?
Jag tänker lite som dig. Jag tycker att det börjar bli inflation och märka grejerna hållbart och ge gröna löv. Jag blev omcyklad av en dieseltaxi. Bara som exempel. När jag cyklade till jobbet och då var det ett stort grönt löv på dörren. Liksom en grön. Men den är inte grön. Liksom, inte i min värld.
Om det är en Euro 6-klass.
Men kan det verkligen vara kan man ha ett grönt löv? Det är bra. Lite så är det lite med fonder känner jag. Man trycker mer och mer gröna löv på det och ligger hållbart, men skrapar man på ytan så är det i princip samma gamla grejer som det har varit tidigare.
Och det är alltid en relativ diskussion att ett svenskt bolag skulle vara bättre än ett kinesiskt för att de tar större ansvar. Ja, det är aldrig absoluta tal någonting.
Men svenska bolagen är alltid bättre än alla andra bolag om man pratar med svenska fondbolag och förvaltare. Så är det ju på något sätt. Den här lilla världens idioti eller liksom på något sätt. Mm. Man tror att det är så mycket bättre, överlägset allt annat. Vilket facit visar att det inte är. Vi har ju massor med... Det är ju bara att kolla Telia och Ericsson och bankerna liksom. Det händer ju jättemycket konstigheter som vi skyller på att vi är ute globalt. Och... Nej, jag vet inte. Jag känner bara att det är lite som dig. Men det finns ingen standard riktigt heller. Och det är ju jättesvårt som investerare att veta
Morningstar har ju någon form av mått.
Ja.
Men den, jag vet inte. Jag pratade ju med en forskare, han dömde ut den ganska rejält.
Jo, men det är det jag känner också. Vissa tycker
den är lite för enkel, det är för trubbigt, ja. Det är för kvantitativt och ja. Det är ju, när man också tittar på olika en så här snabbtitt och ser vad den har och vad den inte har, olika fonder, alltså, så är det väldigt svårt att förstå hur någonting kan ha och någonting inte kan ha. Och det är ju också återigen kommer man tillbaka till det här att jag tror väldigt många hållbarhetsfonder i Sverige har ju rätt mycket banker till exempel, för de ger inte så mycket koldioxidutsläpp och så. Men jag menar, de har ju helt andra problem.
Ja, de andra
väldigt stora problem till och med. Och då kan man ju liksom fråga sig, och hur svårt är det då för en bank eller ett konsultbolag att hålla och liksom inte lämna så mycket koldioxidavtryck? Nej, inte så svårt. Så att, ja, nej, det är verkligen inte, det är där, inte så lätt.
Men där måste man ju titta på hur till vad de lånar ut pengar egentligen. Om man ska,
ja, precis. Man måste kolla i hela ledet. Och det är väl därför man kan, men kan man liksom lägga det på en vanlig sparare, en vanlig investerare?
Nej, det vill man nog outsourca till en fondförvaltare i så fall.
Ja, alltså man hade ju önskat att det var lite fler folk där ute som faktiskt kritiskt tittar på det här och hade faktiskt väldigt bra koll.
Mm. Håller med.
Ja, jag håller med. Alltså det är precis där jag skulle vilja veta mycket mer av. Alltså gå ner i kedjan och vad är bra. Lite som du säger, Teslan. Det är ju bra säkert när du kör den, men tillverkning och allt bakomliggande kanske inte är mindre eller mer miljövänligt än taxibilen som körde om mig.
Knappast.
Men du vill prata lite branscher och bolag, eller?
Mitt angreppssätt, för jag är ju lika förvirrad som alla andra, känner jag. Men man kanske vill göra bra. Jag känner barnens sparande. Jag känner att det ska ju vara något som är, tycker jag. De får en bättre miljö.
När de är stora som du, då kanske, då kanske man inte använder sig så mycket av olja längre.
Nej, det tror jag inte. Det,
i alla fall så förmodligen mycket olja som ändå finns där som inte kommer användas.
Som inte kommer användas, så det blir någon form av stranded asset och det ena med det andra. Men då gillar ju jag alltså bolag som ändå på något sätt har hela i sin affärsidé att göra saker och ting enklare, effektivare. Du pratar ju om Xylem, de hittar jag i alla miljöfonder i princip. Det här vattenrening eller teknikbolag inom vatten som effektiviserar att vi ska använda mindre. För vatten kommer ju bli också, tror man, en sån här resurs som det blir mer och mer. Vi tycker att det är självklart med rent vatten och det är ganska billigt.
Det är för billigt.
Ja, vissa säger att det är för billigt. För det är ganska dyrt att transportera vatten.
Sverige betalar man ju bara självkostnadspriset.
Ja, det tar jättemycket. Det tar ganska mycket el för vatten är tungt och sådär. Men det är ingen självklarhet. Städerna växer globalt, det vet vi. Det är ju, urbaniseringstrenden är ju enorm. Vilket gör att städerna blir större, kommer kräva mycket mer sophantering, vattenhantering, vattenrening.
Indien är ju ett roligt exempel när det kommer till vatten. För de har ju i princip nästan inget vattensystem alls.
Nej.
Och de är jättemånga som får det betydligt bättre än vad man har haft det hittills. Yeah.
Ja, men precis. Alltså, jag tycker ett enkelt sätt kan vara att köpa då en miljöfond eller klimatfond som satsar i sådana här bolag som gör. Får oss använda mindre resurser, om det nu är vatten eller el eller vad det nu är som man effektiviserar processer för företag eller luftrening och allt det här som är problem. Det är lite mitt angreppssätt.
Jag tror att det är väldigt, du är på helt rätt spår, för jag tror människan är ju liksom programmerad att alltid vilja ha mer. Och kan vi då resa så vill vi resa, och kan vi äta kött så vill vi äta kött. Det kommer liksom aldrig gå att bromsa oss genom att hämma liksom utvecklingen, utan då ska det ju handla om att kunna resa utan att det innebär att tre kanariefåglar dör liksom samtidigt. Och då där är ju de bolagen de enda som faktiskt gör någonting åt att det ska bli åt det hållet liksom.
Och det är betydligt då, i alla fall om man tittar på det som har studerats kring det här, så är ju det bättre än att välja bort.
Än att välja bort.
Ja. Välja till är bättre än välja bort. Ja. Det har mer påverkan på
än att sitta och stryka.
På samhället stort.
Problemet är att de här bolagen inte alltid är superbra investeringar. Då. Eller redan är väldigt högt värderade för att så många redan har sett möjligheten. Och det gör ju att det inte riktigt blir hållbart för individen istället. För man kan inte gå och köpa aktier i bolag som är alldeles för högt värderade.
Det har ju varit en jättestor uppgång. Och du har väl tittat på fonderna? De har gått väldigt
bra. Fonderna har gått jättebra. Du har ju tittat på enskilda in. Eller, ni tittar ju på två klassiska bolag som är med de här trenderna som investerarna i det här universet gärna går in i. Det är Tomra och Waze.
Ja, jag kollar på avfallshanteringsaktier då. Ja. På de 10, liksom, jag gjorde en portfölj med 10 aktier då. De är upp över 30% i år. Då är Waste Management med till exempel och Tomra var med och Umicore jag tänkte med.
Okay.
Lite andra amerikanska, det här franska, Europas största återvinningsbolag som är Veolia Environment till exempel. Mm. De sysslar även med dricksvatten då, i hela världen också.
Ja, det är många som kör
rent vatten.
Vatten och avfall, det gör ju American Waterworks. Det är också, de växer jättemycket inom
motorn. Många av de bolagen som bygger på liksom en infrastruktur, de har väl gått lite på det här med, också på räntespåret då, att de har väldigt säkra intäkter och inte så mycket på att det är miljövänligt, skulle jag tro.
Särskilt de nordamerikanska är det nog så. De nordamerikanska investerare ligger ju rätt långt efter de europeiska när det gäller just miljötänk.
Ja, utan det är att det här är liksom väldigt, väldigt trygga kassaflöden. De här kan vi värdera upp.
Ja. Men vad det kommer till återvinning och avfallshantering, där är det väl, särskilt i Europa har man väl väldigt mycket lagstiftning på sin sida, eller? Alltså det är väldigt mycket som händer.
Ja, det händer mycket, men fortfarande är det ju så att bara 35% av EUs sopor återvinns idag.
Och resten
och 50% precis förstörs eller hamnar på deponi då.
Det kan man tolka som att det finns tillväxt, tillväxt att hämta.
Det finns mycket tillväxt att hämta i Europa redan.
Men nu har man inte lagstiftat, jag tänker på Tomra-fallet med plaståtervinning, med plasten har man väl lagstiftat, fast det ligger långt fram. Några år fram i tiden.
Man vill ju förbjuda liksom engångsartiklar i plast.
Som knivar och gafflar. Och
ja, och det som blir lite missförståndet där då, det är att man vill samla in nästan alla de här produkterna. Eller nu pratar vi PET-flaskor, sorry, nu blandar jag ihop det lite. Man vill förbjuda plastbestick och sådana saker. Mm. PET-flaskor ska man samla in nästan till 100%, om det är 2029 eller något sånt där. 90% ska samlas in. Men det innebär inte att de måste återvinnas. De ska bara samlas in.
Så det blir plastberg då, eller?
Det blir värme det mesta som lands inne på. Men det är väldigt, väldigt liten del av de PET-flaskorna som blir PET-flaskor igen. Och den ekonomin jobbar Tomra väldigt mycket med att liksom lyfta fram och berätta om att det finns ett värde i de här PET-flaskorna. De går att använda igen. Istället för att man bara bränner upp dem eller bygger stora högar, en ny Väsjöbacke eller någonting av dem. Och som det ser ut idag tror jag att 30% hamnar i, globalt hamnar i naturen. Mm. Vilket är fruktansvärt.
Och i haven framförallt.
Och Sverige är väl inte unika men närmast unika med sitt pantsystem, eller hur? Så det finns ju mycket att lära för andra länder som man kanske tycker har de förutsättningarna.
Verkligen, stora länder som Frankrike och UK tror jag båda är superdåliga på att ta hand om PET-flaskor. Och kanske 40% om jag tar en siffra från liksom, huvudet, samlas in alltså, och en liten del av det återvinns. Så att det finns verkligen, verkligen jättemycket att göra, och de här, det är inte lagar va, utan det är något man har enats om inom EU, det här single plastic incentive.
Eller rekommendationer.
Ja. Mm. Kommer ju driva på det här såklart.
Det känns som en ganska lågt hängande frukten då, tycker jag, det här med att samla in plast och införa pantsystem.
Ja.
Det är ju liksom den enklaste formen kan man säga av,
verkligen.
Av hållbarhetstänk.
Men för mig som inte tänkt mer då, Tomra är jättehypad aktie, men det har inte gått så jättebra sen.
Är det jättedyr eller hur? Eller många av de här?
Det får man nog påstå att Tomra är. Det jag tycker skon klämmer, det är att det går att berätta en jättevacker historia om varför det här är så himla bra. De sysslar också med matsortering för att minska svinn, typ när man sorterar potatisar. Liksom. Det är inte problemet, utan problemet är att värderingen just nu tror jag att den handlas kanske till P40 på förväntade vinst 2019. Och sen är inte tillväxtutsikten, om man tittar 3 år framåt, halverade jämfört med det som har varit historiskt. Och ska inte Tomra växa mer än 6-7% per år, vilket är det analytikerna tror, så är P44 ganska dyrt. Tyvärr.
Och varför växer de så lite nu då?
Ja, för det vi pratar om här känns ju som att det borde växa som bara den.
Det är precis, och det där är en lite jobbig nöt att knäcka. Det satt jag länge och funderade på. Jag har ingen bra svar. Det går inte riktigt ihop. Om man tänker sig att allt det här ska ske, det ska återvinnas en väldig massa mer plast i Europa.
Och det är jättestora marknader som inte har någon,
nej, precis.
Som är underutvecklade i frågan.
Så men det då, måste finnas andra bolag som gör ungefär samma sak.
Absolut, det gör det. Det är just på återvinning av aluminiumburkar som Tomra är marknadsledare och har den här jättestora, det som de är kända för, 75% av den globala marknadsandel. I de andra områdena finns det flera andra aktörer som de kämpar emot.
Men hur ser det ut på återvinning? Nu finns ju inga svenska sopåtervinningsbolagsaktier och sådär, men har värderingarna sprungit iväg där också?
Ja, det har de definitivt. Om du kollar på Waste Management då, som är USAs största sophanteringsbolag, så ligger den ju runt P/E-tal på 30 ungefär. Och jag menar, aktien är upp, den har ju sig stigit, alltså den har stigit kontinuerligt då, i takt med att man blir, tar hand om mer och mer sopor så att säga. Men det har ju varit en fantastisk investering.
Men hur är tillväxten underliggande?
Om man kollar på liksom Waste Management då, så på helåret i år tror man att omsättningen ska växa med ungefär 5% och nästa år är det lite drygt närmare 8%. Så att där någonstans ligger omsättningstillväxten.
Och det går igenom hela vägen ner i resultaträkningen.
Det får vi hoppas.
Ja.
Men jag tänker på det här med höga värderingar och den här branschen när man har de här megatrenderna som man väl ändå får kalla, till exempel återvinning och vatteninfrastruktur, ja, ja, och sånt där. Kan man inte liksom vara där man var för typ 4-5 år sedan in i tech? Liksom? För då tyckte man väl också att det var väldigt dyrt och,
jo, absolut,
och jättehöga värderingar, men att det ändå är så stor efterfrågan ändå, att det är så pass mycket som händer. Så.
Ja. Jag hittade någon siffra här, att man, det produceras ungefär 2 miljarder ton sopor nu globalt. Fram till 2050 då, så kommer det att öka till 3,4 miljarder ton sopor.
Oj, där har vi.
Så att där har vi då liksom den strukturella möjliga tillväxten då i återvinning.
Plus de här oerhört mycket, tänker jag att det borde vara högre kraven på att man faktiskt tar hand om det.
Mer lagkrav, precis.
För bara där kommer med plast och sånt där, det har ju hänt så otroligt mycket på väldigt få år.
Det är en stor skillnad, det är ju att mycket av det som pressar på den här utvecklingen inom återvinning är det politiska påtryckningar, och tech har ju drivits av helt andra drivkrafter. Jag menar, om du tänker dig Netflix, det är väldigt kul att betala för Netflix.
Mm, ja.
Det är inte så kul att betala för att det står en till soptunna hemma så du kan slänga organiskt avfall istället för att slänga det i sopen. Liksom.
Eller betala mer för vattnet som du var.
Nej, precis. Men det
får ju emot. Billigt liksom. Vatten, liksom.
Dyrare flygbiljetter, det är inte kul. Även om det måste ske.
Politikerna har... Alltså det är ju väldigt mycket upp till politikerna det här.
Ja, men driver inte de på nu?
Och möjligen kostnadsbesparingar.
Ja, men jag tänker på plastpåsar eller plastkassar. Eller?
Ja, det var ju här.
Är inte det lite nu? På
det var många som kände sig ganska kränkta.
Ja,
över det.
Jag har förstått det. Och de ska, vad kostar de idag? Jag har ingen aning, men de kostar några kronor, va?
Nu kostar nog en påse 3,50 på min Coop och den skulle kosta
6-7 kronor.
Den ska kosta eller den kommer kosta. Kommer kosta.
Mm.
Det får man väl tycka vad man
men då vill. Kanske du kommer köpa en papperspåse istället.
Eller en återvinningsbar på. Eller en sån här
eller en tygkassa.
Eller ta med sig en påse.
Ta med sig en tygpåse.
Ja, jag har lite svårt att se vinsten med det här i och med att jag använder den här plastpåsen som soppåse och kastar den i min soptunna så brinner den upp.
Det handlar väl om att helt enkelt minska plasten i hela, överallt. Och minskar man all plast, om man vet då att det här får plastanvändandet att minska med 30% säger vi, då kommer också det vara 30% mindre plast i miljön.
Mm.
Även fast just din plastpåse kanske återvinns i, så. Och så har jag också fått lära mig av någon person som var tydligt mer insatt i det här än vad jag är, det är att det fortfarande är mycket bättre att köpa en sån här tunn plastpåse än att ha en sån som du bär kassarna hem ändå.
För det är mer plast.
Men är inte det lite pudens kärna? Jag blir jätteförvirrad.
Det är svårt att göra rätt.
Det är så, jag känner att man gör fel hur man än. För nu, jag läste någonting om att de här återvinningspappersmuggar, det läste jag för några veckor sedan, att det är bättre för miljön än att hålla på och diska massor med muggar som jag har till kaffet. Då. Och det har ju jag kört nu en vecka. Fredrik var på mig Det var ju på min måndags redan när jag satt med min, det där är inte miljövänligt liksom.
Ja, men en pappmus på kontoret med ett sån här lock också.
Ja, ja, men det är liksom, då har jag läst någonstans, någon har uttalat sig och räknat och visat att det här är mycket bättre.
Bättre än att köra i en diskmaskin alltså?
Ja, och jag körde på det till Fredrik berättade att han har läst något annat och att det där är inget bra liksom. Så jag känner lite som med plastpåsen liksom.
Man får väl gå
vad jag än gör så blir det fel lite.
Jag tror inte att man ska vara så hård mot sig själv.
Nej, men det känns lite att det kommer ny forskning. Det är lite som med sit-ups. Jag är ju så gammal, jag har gjort sit-ups på alla möjliga sätt. Och alltid fått nya instruktioner. Nu gör du fel, det där är dåligt där och det är dåligt där. Och jag är nog tillbaka där jag började för 30 år sedan. Mm. Och som var jättedåliga då för, mot nacken. Men jag känner mig jätteförvirrad.
Men poängen tror jag där, det är att du ändå gör dina sit-ups.
Ja, och poängen kanske också med miljötänket är att jag ändå tänker kring det, även när jag tar min kaffe på något sätt, om ska den diskas igen eller ska, kanske kan vara poängen, även med investeringar att man börjar tänka kring det, tänka kring hållbart eller?
Vi var ju två fondförvaltare här i förra veckan, Martin Nilsson och Söderfjäll. Lars Söderfjäll. Och då sa Martin Nilsson, han var ju väldigt, apropå det här hållbarhet och så, han var ju väldigt kritisk mot att skogsbolagen, för de släpper ju ut ganska mycket, men om man tänker på hur mycket skog de har som faktiskt fångar, alltså de är alltså då...
Den rena luften.
Exakt. Ja. Så egentligen så gör ju de mer när det kommer till koldioxid än vad de, enligt honom, vilket ju säkert stämmer. Men det var också så här ett sätt på, som man... Som inte tydligen liksom branschen riktigt har hunnit fatta, ta till sig. Eller man har gjort det här i Sverige, man har inte gjort det i utlandet.
Sen så är
att utländska ägare vill, kan då inte äga svenska skogsbolag fastän de egentligen då är netto, så bidrar till att det blir mindre utsläpp i världen.
Koldioxid då.
Koldioxid.
Vi har ju istället då problem med att skogen blir för... Vad säger man? Det är för mycket av samma träd och de står på för raka rader. Så att skalbaggar och annat som far illa och de vill inte att det ska finnas några älgar för de skrapar på plantorna och äter skott och sådär.
Mm.
Så att det drabbar ju, lokalt drabbar det ju små stackars djur då som inte får bo i skogen. Men det är jättebra globalt då att de renar luften såklart, skogen. Så alla är ju bovar någonstans och snälla någon annanstans.
Ja, men det är lite som jag själv känner mig, känner jag. Men nu, det var lite roligt att du pratade om det. Jag hittade, jag kan inte ens uttala det, men det kan säkert du som är Weyer Hoister eller någonting, amerikanskt skogsbolag, hittade jag nu i några miljöfonder och var tvungen att kolla lite vad de gör. För vi har ju lärt oss att SCA är en av Europas största skogsägare. Det vet vi om. Särskilt när vi är svenska. Men Weyer Hoister, de räknas som världens största, tror jag, privata skogsägare. Man äger väldigt mycket skog i Nordamerika då. Och i några fonder hittar jag dem på precis det här temat då. Att de har själv insett att de är nettogivare till en renare miljö då. Genom att de äger så mycket skog. Även att de har, gör väl också pappersmassa och sånt här. Gör avtryck. Men det var lite intressant. Och då fick jag lära mig att det var världens största privata skogsägare. Och att man anser då att man bidrar. Ja, men det är lite ge och ta. Jag känner det. Och jag förstår att folk är förvirrade. För jag är förvirrad själv.
Jag tror vi kommer sitta här om ett år och tänka, gud vad lite vi visste.
Ja.
För då kommer vi ha fått lära oss massor på vägens gång.
Det är ju samma med det här med dieselbil versus bensinbil då. När det gäller liksom koldioxidutsläpp så är ju dieselbil mycket, mycket bättre än vad en bensinbil är. Mm. Samtidigt har man då liksom haft de här dieselskandalerna och man har pratat väldigt illa om dieselbilen under flera års tid. Så försäljningen har sjunkit rätt mycket i Europa. Och då istället har folk köpt bensinbilar då. Men det har gjort att koldioxidutsläppen har stigit väldigt mycket. Eftersom bensin drar mer och släpper ut mer. Sen är ju, finns det ju andra problem med dieselbilen, den släpper ut andra saker.
Men ja, det är mer koldioxid, smutsigare luft i städer och sånt.
Samtidigt är Euro 6-klassen då, där har man ju så pass mycket filter i som tar bort det här.
De här andra partiklarna som är farliga.
Exakt. Så att koldioxidmässigt just nu så är dieselbilen då bättre än vad bensinbil är. Klart bättre. Så det är ju en sån sak som förvirrar många också just nu, kan man ju säga.
Men du har en poäng. Om ett år kommer vi vara lite klokare, tror jag. Jag känner mig så förvirrad på allt. Allt från plastkassar till dieselbilar.
Det jag kan tycka med det här temat att investera på i hållbara bolag, eller man säger, de som verkligen jobbar för att förbättra det, det är att det är ganska få bolag som är svenska. Det är svårt att hitta, för jag kommer ihåg, för jag var ganska intresserad av alltså energieffektivisering. Det tycker jag är ganska roligt, för det är ju ändå liksom kanske det är väl det alla vill göra. Det är liksom det bästa sättet att minska på sitt avtryck. Men det är svårt.
Jag tänker att du har ju det här
Nibe svenska. Tänker jag på.
Jag tänker på
alla kan inte Nibe.
Nej, alla kan
nej, jag vet.
Jag tänker på Powercell som jag bränsleceller dem. Det är ju liksom framtiden för tunga transporter, tror man ju. Alltså, nu pratar vi minst 10 år framåt. 10-20 år kanske. Då om man ska så att säga göra rena lastbilstransporter, så är ju bränsleceller då tillsammans med vätgas det sättet man tror är i alla fall en väldigt möjlig väg att gå. Jo. Och det är ju en aktie som har gått, jag tror den har gått flera 100%
i år. Men den är jätteliten och det är svårt för förvaltare. För jag träffade en fondförvaltare nu som har en grön fond och de var jätteärliga. De sa att vi investerar så mycket som möjligt i förbättringsbolag som du är inne på.
Mm.
Men även i Norden är universet lite för litet. För de sa, skulle de bara investera i det som finns, då skulle de få en jättekonstig fond. Liksom, rent.
Ja, men då blir det förhoppningsbolag.
Ja, det blir, det blir så här
power, jättesmå bolag.
Som är jättesvårt att komma in i. Så de kör gröna bolag där det går och sen fyller de på med det som är bäst i klassen på något sätt därunder. Så det är jättesvårt att få en supergrön Sverigefond, måste nästan vara i princip omöjligt. Det måste bli jätteliten. Och då sitter de i de här Nibe. Och,
jag tror tyvärr att det är väldigt många också småsparare som har bränt sig på den här trenden. Dels för att det var en liten bubbla när
det är massor,
10 år sedan kanske.
Det blev en bubbla.
Ja, så gick det inte alls bra. Och sen så var det, för jag vet, sådana här forum och sådana här ekonomiforum på Facebook till exempel, så är alla ska köpa solcellsaktier till exempel. Där är nästan ingen tjänar några pengar alls.
Nej, priserna sjunker bara för
att producera det. Tyvärr så det också så här, kanske ger hela branschen är lite dåligt rykte.
Ja, man har varit med om det här tidigare. Det kan vara lite med Powercell också, kan jag tänka mig ändå. Ja, men det är kanske folk som har varit med Sosis racet för 10-12 år sedan.
Aktien är upp 300% i år och bolaget är värt 7,6 miljarder just nu.
Ja.
Så det är ju ganska stort market cap ändå.
Jo, men om du ska in med några fonder så kan du implodera den där.
Jag skulle vilja återkomma till det här att alla de här bolagen är väldigt lätt att berätta fantastiska historier om. Och därav skapas det bubblor. För man kan berätta om hur många människor i Indien som kommer få rent vatten av det här fantastiska filtret som ingen har sett. Och så får man in pengar och sen så, och så vidare. Så det ska man nog vara lite försiktig med. Man ska nog ta de här historierna med en nypa salt om man är ute och investerar i små clean tech-bolag.
Absolut.
Verkligen. Och som sagt, de här förvaltarna som du har pratat om, de investerar inte ens i små clean tech-bolag.
Nej,
det går inte.
Det går inte.
Nej.
Och inte för mycket förhoppningsbolag vill man ju ha. Sådär. När man inte vet hur framtiden kommer att se ut. Vad som blir branschstandard och hur mycket emissioner krävs det.
Ska vi sammanfatta dagen?
Vi sammanfattar rapportperioden som vi knappt har pratat
Nej.
Om.
Nej, men vi sammanfattar det vi har sagt. Jag tycker att du har svaret. Man ska börja tänka på vad man investerar i. Men i första hand ska man tänka på avkastningen. Och sen så får man tänka på vad kan jag tolerera att ha i min portfölj. Är det här en bra affär? Okej, det är det. Men vad gör de här då? Känns det okej för mig? Känns det okej att äga en nischbank? Känns det okej att äga SSAB? Och så får man ju bestämma det helt själv. Det är väl det bästa sättet att börja, tycker jag.
Och var skeptisk mot märkningarna.
Ja, de.
Ja, men det tror jag. Verkligen. Och sen ha lite, du var klok som vanligt idag, Elinor. Just att man känner som jag gör vissa dagar. Vad jag än gör så blir det lite fel. Men jag försöker ju göra något. Som
det är bättre att göra sit-ups.
Ja,
inte göra det.
Men du kan inte heller leva utan att göra ett avtryck. Det är ju liksom så naturen fungerar. Nej, så att man måste göra så lite avtryck som möjligt.
Men jag cyklar till jobbet.
Ja, det är skitbra.
Bidrag lite till både kroppen och
vi är alla naturen. Rovdjur på något sätt.
Ja, exakt. Vi kan inte ligga med dropp i någon matrix hela livet.
Nej. Bra, tack för idag.
Tack.
Hej.